Som er redovisningskonsult ska jag nu gå igenom bokslutet. Men vi har lite IT-strul. Eller ja, ganska mycket. Men jag tror att jag har rapporten i pärmen här i arkivet som borde finnas i källaren, tror jag. Låt oss på BRS i Uppsala sköta företagets IT, så kan du fokusera på ditt. brsnetworks.se.
Radio Play.
Hon var 5 år när hon skulle gå och lägga sig och fick ett glas äppeljuice där det var droger i. Därefter följde 10 år av incest, människohandel och sexuella övergrepp. Idag ska vi prata med en tjej som heter Alexandra som har varit med om det här. Hur överlevde man det och hur fan gör man för att gå vidare med sitt liv sen? Hej allihopa och varmt välkomna till podcasten Alla våra ligg! Succépodcasten kanske jag skulle ha sagt för att få korrekt uttal. Skryt Maja jag.
Verkligen. Mm. Hej Amanda, hur är läget?
Hej Anna, det är bra med mig. Hur är det med dig?
Det är bra. Ja. Men jag är jävligt nervös för att spela in det här avsnittet, ja. Om jag ska vara ärlig.
Ja.
Det är ett otroligt svårt ämne. Och väldigt viktigt, men svårt att liksom... Alltså vi spelar in... Och det blir liksom en halvtimmes podd. Hur fan ska man ta upp ett sånt här svårt och tungt ämne och göra det liksom lättsamt för att det passar den här podden och liksom kunna prata om det en halvtimme bara?
Jag vet, och vi liksom, som inte är några journalister eller någonting, och samtidigt så är det så här, alltså det är svinviktigt att ta upp, och det är också sjukt för man har ju någon sorts barbarisk nyfikenhet för det här.
Ja, jag vet. Våran gäst som vi kommer ta in snart, hon har ju en helt otrolig historia bakom sig.
Mm.
Som man, alltså, man märker verkligen att man vill liksom veta alla detaljer. Och det är ju en sjuk sida hos en, alltså.
Ja, jag vet. Men som vi pratade om typ förra gången, eller några veckor sedan, att liksom folk gillar ju mord.
Och det vill man ju också, mordpoddar
ja,
och så.
Exakt. Och det vill man ju också veta alla detaljer om. Så man kanske kan vara lite snäll mot sig själv om man tänker på det så. Innan vi tar in henne så kan vi säga, det här är en podd om sex, sexualitet och att äga sina val.
Exakt, mycket och bra. Det är ju väldigt viktigt.
Ja, det är väldigt viktigt.
Att man känner liksom styrkan i det.
Mm. Ni är många som hör av er med lyssnarfrågor och sånt. Och för er som vill ha lite extra ingående svar på det här så kan ni kolla på vår YouTube-kanal. För där tar vi ibland upp lyssnarfrågor och vi gör faktiskt ganska roliga sketcher av dem också, tycker jag.
Mm. Jag älskar vår YouTube-kanal, den är väldigt tramsig.
Ja, på ett bra sätt menar du. Ja. Mm. Och sen en kul nyhet innan vi går in på det lite svårare. Vi ska till Göteborg.
Just det, vi ska köra vår första livepodd i Göteborg.
Så jävla härligt.
Oh, så var kul. Och det ska bli jävligt kul att få träffa er lyssnare i Göteborg.
Ja, verkligen.
Mm.
Så här är det, att det här är den 24 november, det är en fredag.
Mm.
Vi kommer köra 8 på lounge, det vet ni, ni som bor i Göteborg vart det ligger. För att komma in på det här så behöver man bara gå och skriva upp sig på en lista. Det är alltså gratis, men vi rekommenderar att göra det för att lounge är i allmänhet en ganska befolkad klubb och vi kanske kan dra några folk dit.
Ja, vem gillar inte att stå på en lista?
Ja, det är så sant. Och då är det så här att ni går till en butik som ligger på Magasinsgatan 20. Där kan ni skriva upp er genom att lämna er mailadress. Och butiken är öppen för anmälningar mellan den 16 och 24 november.
Perfekt.
Sen så är det så att den här listplatsen gäller under hela kvällen, men kom gärna i tid och framförallt kom innan 8 när vi kör.
Ja, om ni vill se oss alltså.
Ja. Fan, jag förutsatte nästan det nu. Men det kanske var också skrytmajigt av mig. Mm.
Kul!
Mycket kul. Varmt välkomna dit och hoppas att vi ses. Okej, vi tar in våra gäst.
Ja.
Alexandra Brixemar, du är så välkommen hit. Kul att du är här. Och en applåd till dig.
Välkommen.
Hur är det?
Det är bra med mig, tack.
Vad bra.
Jättebra.
Vart ska vi börja? Det är frågan. Vi vet ju lite om din bakgrund, men kan inte du berätta om när du fick det här glaset äppeljuice och den kvällen?
Ja, det hade varit mitt 5-årskalas tidigare den dagen.
Mm.
Och när alla gäster hade gått och jag skulle gå och lägga mig, hade borstat tänderna, fick jag ett glas med äppeljuice. Tyckte att det smakade väldigt bäskt och äckligt.
Mm, mm.
För att vi alla har ju försökt äta någonting efter vi har borstat tänderna.
Ja.
men jag somnade väldigt snabbt och vaknade några timmar senare av att jag tyckte att, jag menar, att det var någon i rummet som jag tyckte gjorde väldigt konstiga saker mot mig. Jag tänkte väl att, jag visste inte riktigt om det hade varit en dröm eller inte, men när jag vaknade dagen efter så kändes det lite som att jag hade permanenta händer på kroppen. Och efter den här liksom incidenten så fortsatte det, vilket bevisade för mig att det här var ingen dröm. Det här var faktiskt någonting som skedde på riktigt. Och när man är så pass liten, då kan man inte riktigt förklara sexuella övergrepp för sig själv.
Nej.
För att sex är ju ett fenomen som man inte har exponerats för än. Så det var väldigt, jag tyckte bara att det var väldigt konstigt allting.
Kände du liksom att det var något som var fel?
Ja, jag förstod väl att någonting, jag kände bara att det var olustigt.
Ja.
Förstod inte att det var fel eller om det var rätt så. Ja. Det kunde jag inte avgöra, men jag förstod att det var någonting som var konstigt och någonting som jag inte fick berätta för någon.
Jag måste fråga, femårskalas, hade din, liksom, din uppväxt varit normal fram till dess?
För mig är det lite svårt att säga, det är lite svårt att komma ihåg. Men det jag minns är att det var väldigt, att det var som en vanlig uppväxt. Jag vet att jag brukar ha ett album som referens när jag ser tillbaka. Och då har jag varit innan, har det varit så här, ja, men familjebilder och men roliga event och lekställen vi har varit på. Och från det här femårskalaset sen så kommer det inte fler bilder. Utan under den kvällen så får jag sätta på mig olika klänningar och så tar vi bilder. Och i det albumet nu ser man att det är, ja, men, samma tillfälle fast olika outfits. Så det är som att man speglar någonting som aldrig var där.
Alltså, de, alltså man låtsas att det är från olika tillfällen.
Precis, ja.
Och gud, så att det, alltså, tror att det var liksom som en plan fram, alltså flera år framöver, att de liksom ville att nu skulle vi ha typ bevis?
Ja, alltså jag har väl känt så här efterhand att det var någonting där som var fel. Som att jag minns att jag fick sätta på mig olika kläder flera gånger under kvällen. Och jag tyckte att det var väldigt olustigt att gå in i sovrummet och byta om hela tiden. Och sen ta nya bilder som man skulle se glad ut på. Och efter det så skedde ju då det här första övergreppet. Och man ser ju då att, ja, men efter det här då finns det inga fler album. Det finns inga fler lyckliga familjebilder.
Det låter ju väldigt utstuderat och planerat. Om man har väntat till någons kalas och liksom äppeljuicen och de här fotorna. Och då var det någon i din närstående familj som begick det första övergreppet, eller?
Ja, det var en närstående.
Okej, vad hände sen då? Hur, liksom, hur fortsatte det?
Övergreppen fortsatte ju och utvecklades.
Och inom den här familjen då?
Ja, inom den här kretsen. Så fortsatte övergreppen och de blev ju värre och värre. Från att ha varit att någon, ja, men, så här, smekte en på fel ställen och var närgången, till att det var med rena övergrepp med penetrationer.
När började det?
Det började bara några veckor senare.
Men gud!
Så att det gick väldigt snabbt utför, eller vad man ska säga. Även om det var fel från början så gick det väldigt bara neråt.
Men gud, alltså det måste varit så jävla förvirrande också. Alltså så här, när man är 5 år, man vet ju liksom ingenting. Man vet ju knappt att man har en kropp.
Nej, alltså för att jag tyckte att det var väldigt, väldigt jobbigt. För att jag slutade prata till exempel och började vara väldigt, väldigt tyst. Och det kunde gå flera dagar utan att jag sa ett ord. Då fick jag komma in på en så här intervju på dagis. Där de började ställa frågor, så här, men hur gammal är du? Vad heter du? Och jag hade ingen aning om vad svaret på frågorna var längre. Innan hade jag varit väldigt, ja, men, väldigt framåt och väldigt duktig. Men nu kunde jag inte svara på längre vad de i min närhet hette, vad de gjorde, hur gammal jag själv var. Så att jag blev ju väldigt förvirrad, som du säger.
Fanns det någon i din nära krets som du ändå kände att du kunde lita på?
Jag hade ingen vuxen omkring mig under den tiden som jag kände mig trygg med och som jag kände att jag... Ja, men kunde berätta det här för. De som utsatte mig var ju de jag tänkte att jag skulle vara trygg med. Så att jag tror inte jag reflekterade så mycket över det faktum att jag inte var trygg. Utan mer så här, ja, vad är det som händer?
Men alltså, på dagis när de började ställa frågor, tror du att de misstänkte att det var något, liksom, något konstigt som skedde? Eller så här, hur liksom, märkte de ingenting? Speciellt inte när du inte kunde svara på de här frågorna.
Jag tänker att när ett barn bara slutar prata så brukar det ofta vara någonting som ligger bakom det. Någon typ av chock eller stress eller
ja,
någonting.
Ja, men verkligen.
Så att de misstänkte väl att det var någonting, men de gjorde ingenting efter den här intervjun. Utan det var väl vad de tänkte att de skulle sätta in resursväg.
Åh gud.
Okej, okay. Så efter du är 5 år, hur lång tid gick det innan du började bli såld och hur gick det till?
Jag var 8 när jag började säljas till andra män. Och jag kommer ihåg att vi stod så här, massa människor på, jag menar, en stor rad så här, i, jag menar, vi stod i en linje, ungefär, jag menar, 5 personer i vardagsrummet, och så bara ser jag att, jag menar, alla står och ber, och jag hade fått förklarat för mig under hela de här åren som hade varit att, jag menar, det du utsatts för, det är Gud som säger till oss att vi ska utsätta dig för de här övergreppen. Och då minns jag det att när alla står där på rad och ber, att jag tänker så här, ja, men ber dem nu för att ännu fler män ska utsätta mig. Är det här de ber för? Och ja, men väldigt förvirrande. Och det var väl, ja, men där i de svängarna som jag började också att säljas.
Hur var det liksom mötet med de personerna som du, jag antar att du uppfattade att de hade liksom köpt en tjänst av dig, eller?
Nej, inte till en början.
Nej.
Då var det ju bara mer människor som gjorde konstiga saker.
Ah. Hur många personer snackar vi om som var i typ omlopp?
Runt 300.
Redan när du var 5-8 år?
Nej, utan senare.
Okej, men ändå.
Då var det ju, ja, men några nya i veckan liksom. Så att det var, jag tyckte ju bara att det var så här, okej, men nu är det bara ännu fler konstiga personer. Och här började man också, ja, men dokumentera övergreppen. Vilket,
alltså, de som sålde dig eller vilka gjorde det?
Både de som sålde mig och de som köpte tjänsten.
Om man som nu, en sexuell akt, alltså, eller varför gjorde de det?
Både som en sexuell akt och för att kunna sälja det vidare.
Ja, barnpornografi.
Fy fan.
Men det som var, men det som var skillnaden var väl att det som gjorde att jag förstod skillnaden var att jag mötte olika människor. Även om de ofta gjorde samma akt så var de ändå olika i sitt sätt.
Okay.
Alltså det var inte en, det är inte en typ av människor som är förövare.
Nej.
Utan förövare finns ju i alla liksom yrkeskategorier och sådär. Så det var väl den, liksom, skillnad, den första skillnaden jag uppfattade. Att okej, men det här är faktiskt olika personer som väljer att göra det här.
Det här var bara män?
En kvinna. Men resten män.
Hur såg en vanlig dag ut? Du gick på skolan som vanligt. Och sen, vart gick du sen?
Ja, till en början så var jag i skolan som vanligt. Kom hem. Och fick därefter köras till den liksom kunden jag skulle ha. Var där i någon liksom timme och körde sen tillbaka.
Och då väntade din, vad säger man, hallick eller liksom.
Ja, alltså det är väl utanför, det kallas liksom. Ja. Ibland var någon kvar inne i, följde med upp till stället där vi skulle ses. Ibland stannade någon kvar i bilen. Och sen, ja, men i slutet så fick jag ju ta mig dit själv.
Vad sa de till dig innan ni åkte iväg med bilen?
Alltså inte jättemycket, bara att vi skulle åka iväg och träffa någon som också hade pratat med Gud.
Herregud. Det var ju fel ordval med herregud efter den där kommentaren, men my gosh.
Hur var det så här med kompisar under den här perioden?
Det var väldigt tufft. Jag var ganska utanför under den här tiden för att jag blev väldigt intellektuell på ett sätt och så här jättesmart, men så var jag jättelångt efter så här känslomässigt. Så att jag kände mig väldigt utanför och jag var ganska utanför under de första åren i skolan. Och det var ju tufft, men jag hade ju någonstans min egen ångest.
Ja.
Kom ihåg att jag gick ju ifrån de grupperna man var i skolan för att bara så här stå och stirra på mig själv i spegeln.
Mm.
Och bara så här, okej, men jag är hemsk, jag är ful liksom. Så att jag tror att jag tog lite avstånd själv också.
Mm. Ja, det är inte så konstigt kanske.
Blev du tillsagd vad du skulle ha på dig och sådana saker?
Ja, jag blev tillsagd vad jag skulle ha på mig. Vissa kunder, eller ja, förövare, hade ju särskilda önskemål. Och det kunde ju vara så här, ja men det var så här 8 år och så ska man så här dra på sig typ stringtrosor och så här, man bara, men jag kan inte ha någon BH-storlek. Det är lite svårt.
Men alltså det är så sjukt för att så här, nu kommer det här låta konstigt, men när jag tänker på så här, förövare, folk som verkligen liksom utsätter folk, då tänker jag kanske någon här och var, men alltså 300 pers. Mm. Det är så obegripligt många människor.
Mm. Och också i, för du är ju från en liten stad.
Det är så obegripligt så här, hur kan det ha varit så utbrett?
Det är ju tyvärr så att vi har väldigt många fler förövare och människor som köper sex än vad vi nog vill tro.
Ja, men det här är inte bara att köpa sex.
Nej, det är som sagt att...
Det här är liksom pedofili också. Av grov rang, och det är så jävla stört så att det är...
Ja,
precis.
Det är bland det mest extrema jag har hört talas om. Men förlåt Alexander, jag ska inte avbryta dig.
Nej, men, och det blir så. Jag åkte ju runt till... Jag var ju inte bara i den byn.
Nej. Mm.
Det är väldigt svårt att plocka upp liksom. Mm. Liten by uppe i norr.
Mm.
Så att man blir ju körd till olika ställen, till olika städer. Och människor som är, ja men, pedofiler, de hittar ju lätt andra pedofiler i de kretsarna de umgås med, och då blir det lite, det blev lite som en, ska man säga, en liten så här gruppaktivitet. Om man ska liksom försöka sätta ord på det.
Som en community typ.
Ja, alltså det är ju lite det som finns på nätet till exempel. Då var det inte lika utbrett. Men det är ju det, de har ju varandra. Och man vet, okej, men här har vi någon som kommer till, säg, det vet jag, Stockholm. Där vi är nu. Ja, men då har vi här 5 personer.
Mm.
För det tar ändå några timmar att åka ner. Ja, men vi måste ju tjäna på det.
Vi hörde ju när du var med i en annan podd som heter Psykologipodden. Det var så vi kom i kontakt med dig. Och där snackade du om så här, de värsta typ sadistiska fetischerna som man kan tänka sig.
Mm.
Hur var ett vanligt övergrepp? Hur gick det till? Alltså, från det att du kom dit och gick in i rummet. Vad hände?
Vissa, om jag tar, om man delar upp förövare i 2, bara lite så här. Ena delen som jag då kallade för de snälla förövarna. De inledde ju alltid med, eller ofta med, att prata.
Mm.
Bara så här, berätta om sitt eget liv.
Mm.
Och liksom tyck synd om mig.
Mm.
Vissa bad ju om ursäkt innan.
Mm.
Bara, förlåt för att jag ska göra det här mot dig, men det kommer göra ont.
Men gör inte då!
Ja, men precis.
Oh.
Så det brukade ju börja med. Och sen bara väldigt så här lugnt förspel där någon bara liksom tar av en tröjan och smeker på en liksom.
Mm.
Var
du tvungen att göra någonting tillbaka, eller låg du resterad som en pinne?
Nej, alltså det blir ju en del avsugningar, om man ska säga det rätt ut liksom.
Mm.
Och det är ju ofta så som liksom de har velat att man börjar.
Mm.
När det är de här, ja, men ska säga, snälla förövarna. Och sen går det ju över till en penetrering.
Mm.
Och om man istället tar, ja, tills de får någon typ av utlösning då. Och om man istället tar dem som, ja, men använder sig av mer liksom sadistiska metoder.
Mm.
Då kunde det ju vara så här, vissa hade ju byggt upp typ, jag vet att en man, han hade så här ett kors. Som han hade byggt upp bara i sin källare. Och så bara liksom hängde han fast mig där.
Men gud.
Och det, alltså, det är ganska sadistiskt liksom.
Mm.
Och extremt. Och det är ju när det liksom har gått för långt. Så att det var väl så lite jag i mitt huvud kategoriserade de här.
Mm.
Och det var ju de här, liksom de mer, ja, men extrema och mer brutala som ville att, så här, okej, jag vill att du kissar på mig.
Ja.
Du ska hänga där.
Blev du slagen?
Ja, extremt mycket.
Men alltså hur kunde liksom det här gå så långt? Alltså jag tänker om någon kommer till skolan med massa blåmärken, hur kan man inte liksom anmäla det här? Jag förstår inte.
Det är alltså så här i efterhand, då är det ju väldigt många som har sagt, ja men jag misstänkte att det var någonting.
Ja, fuck you alla som inte har agerat. Fuck you.
Och då var det så här, du, om du har vetat eller misstänkt, då kanske du i alla fall har kunnat ställa frågan.
Ja.
Eller sagt liksom, hur mår du? Men, och det är lite där det brister, att man väljer att vänta tills någon annan agerar, men man måste ju vara den som faktiskt agerar.
Fy.
Och den tystnadskulturen och liksom att alla bara väntar på att någon annan ska göra någonting. Alltså jag blir så arg.
Det här pågick tills du var 14. Vad liksom, hur kom det fram? Vem anmälde liksom? Hur gick det till?
Jag blev utsatt för en våldtäkt som inte var planerad. Eller vad ska man säga? Mötet var inte planerat. Utomhus. Och blev väldigt skadad av den. Och ringde då till en kompis. Bara såhär, jag kommer inte kunna ta mig härifrån. Jag är liksom under en bro. Jag vet inte hur jag ska komma hem. Och då ringde jag bara så här, det här har hänt liksom. Och då berättade jag bara så här, okej, jag har varit utsatt för en våldtäkt. Och det kunde jag liksom hantera och berätta för människor.
Var det en överfallsvåldtäkt då?
Så det var ju där det började, att jag bara så här, okej, men det här kan jag berätta. Det här har jag inte varit beredd på. Och det ligger inte liksom samma
kategori.
Nej.
Men jag måste fråga, för du är en ganska liten tjej. Hur har din kropp klarat av allt det här våldet? Har du några bestående skador som är fysiska eller hur?
Ja, alltså man får ju skador i underliv till exempel. Som blir, ja men, permanenta. Jag fick ju köra botox i underlivet ett tag. Som är inte är ett skönhetsingrepp då, utan det är ett medicinskt ingrepp. För att liksom man behöver bygga upp nerver igen. Man behöver se till så att, ja men, det går att liksom kissa eller föra in någonting utan att det blir en sån stor liksom smärtreaktion.
Shit. Alltså funkar dina organ liksom?
Ja, alltså de funkar ju, men det är ungefär där man får ju bestående skador och man är ju alltid lite mer nedsatt. Så det är ju sånt som jag nu på senare år har fått liksom acceptera.
Alltså det är ju på något sätt så är det ju ett under att du ens lever. Det får man ju ändå säga. Men alltså hur, jag antar att du har ju skapat ditt egna namn och så. Och du flyttade till skyddat boende och så efter det här. Och vi kan ju säga att personerna som utsatte dig för det här i första taget, att de är bakom lås och bom. Ja, det kan ju vara värt att nämna. Men de här 300 andra... är fucking awesome. Fria. Fy fan.
Om ni vill lyssna på lite mer djupgående intervju med Alexandra, så kan ni som sagt lyssna på psykologipodden, för där finns det mer. Men vi tänkte att vi också ska börja gå in på hur man kommer vidare efter den här historien. Jag måste bara ställa en sista fråga. Det här med att liksom säga att det var Guds vilja. Tror du att de faktiskt trodde det och var liksom psykiskt sjuka, eller man är ju fan psykiskt sjuk om man kan göra något så här mot någon, eller tror du mer att det var ett sätt för dem att rättfärdiga det här för sig själva?
Det är ju ett manipulationsmedel. Och det är ju det de har använt det som. Och det märkte jag väldigt snabbt, eftersom att alla faktiskt inte delar den övertygelsen. Det är inte så att alla som köper sex går och tänker att Gud säger det. Så att jag förstod ganska snabbt att okej, men det här är faktiskt ingenting som är, det är inte religiöst. Det som händer.
Lätt att skylla på något.
Ja, verkligen. Nu idag är det 20. Hur ser ditt sexliv ut idag? Kan du ha sex?
Ja, jag kan ha sex.
När hade du sex på riktigt för första gången?
Efter övergreppen. Gud, jag tror att det var bara så här något år sedan. Innan hade det varit väldigt destruktivt. Efter övergreppen så började jag sälja sex själv. Och blev väldigt, väldigt destruktiv. Så att om jag ska prata om det första sunda sexet, så var väl det, ska säga 2 år sedan kanske.
Och hur var det?
Sjukt jobbigt i början. För att jag tänkte ju ofta bara, fan, när ska det vara över? Vet att jag bara, när är det över liksom?
Visst är den personen som du låg med då om liksom allting som har hänt?
Nej, utan jag försökte ju bara så här, okej, bara liksom få utlösning, bara kom nu liksom, så att det här kan vara över. Och jag kunde ju inte alls liksom njuta av det eller förstå meningen med det. Men jag tror ändå att jag hittade lite min grej. Jag vet att så här, jag träffade en kille som var väldigt, väldigt schysst och som jag verkligen tyckte om. Mm. Och sen så en kväll när vi skulle ligga så sa jag så här, bara, nej men så här mitt i, så bara, nej du, jag vill inte.
Mm.
Och sen bara när jag hade sagt det så bara så här reste jag mig upp och började så här hoppa runt. Han bara, vad håller du på med? Jag bara, jag sa nej.
Åh, fy fan vad bra.
Jag bara, nu vet jag när jag vill ligga och inte.
Åh,
så
gud,
det var ju verkligen så här.
Gud, det är en jävla power det alltså.
Det var ju mitt mått. Han bara, men varför hoppar du för att du inte vill ligga? Jag bara, för att jag inte vill ligga med dig. Liksom, så här.
Ja, men helt otroligt ju.
Så att, när man liksom, så att jag behövde verkligen kunna göra det.
Mm.
Och få säga nej några gånger. För att förstå så här, när jag själv ville och när jag inte ville.
Och att du hade liksom valet.
Ja, men precis. Ja.
Har du kunnat onanera och så, eller haft något intresse av det ens?
Alltså jag har inte, det har varit väldigt så här, jag bara nej, jag har inte alls haft något intresse av det. Men jag tror att det har legat lite i att jag har haft väldigt mycket så här, jag har haft väldigt svårt att förhålla mig till mig själv.
Mm.
Jag har nog varit väldigt så här, osäker på mitt egna självvärde.
Mm.
Och tyckte att så här, okej, men om jag njuter, är det någonting som är bra eller är det någonting som är extremt jobbigt?
Ah, just det.
Så det är ju en process som jag hela tiden liksom försöker att, ja men, utvecklas i.
Mm.
Jag vet att första killen jag var med som faktiskt liksom brydde sig om mig, vet att jag bara, vad håller du på med?
Mm.
Han bara, men hallå, gillar inte du det här? Jag bara, nej, du ska inte göra någonting mot mig. Jag var helt så här, jag bara, varför gör du så här? Varför tar du mig? Så att det tog sjukt. Ju ett tag innan jag bara, okej, men hallå, det här är ömsesidigt. Om jag suger av honom, men då kanske han kan ge någonting tillbaka.
Ja, vad knäppt. Men har du en partner idag?
Nej.
Nej. Känner de du ligger med idag, känner du liksom att det finns något värt i att berätta vad som har hänt? Alltså så här, känner du att liksom man måste typ förklara att du kanske är på ett visst sätt när du ligger?
Nej, alltså idag så märks det faktiskt inte.
Nej.
Det har ändå kommit så pass långt att det liksom inte märks i mitt sexliv.
Mm. Vad skönt.
Ja, eller, så det är jätteskönt.
Ja.
Och det var ju bara, jag behövde ju bara förstå liksom så här, okej, men det är okej för mig att faktiskt njuta.
Mm.
Och det var ju någonting som ingen annan kunde göra för mig. Det behövde ju jag förstå själv.
Mm.
Har du känt mycket skam kring det, alltså, efter att ha varit med om allt det här, och att det samma grej, samma liksom fysiska akt, har varit någonting som även har kunnat vara till njutning för dig? Har det känts väldigt konstigt?
Ja, jag har haft extrem skuld. Både inför att vi människor är ju, vi är ju kåta. Och det har ju varit bara en stor liksom, bara, men gud, vad är det för fel på mig? Hur kan jag ens vilja ha sex? Hur kan jag vilja vara nära en annan människa? Så det har jag ju känt bara så här, jättemycket skuld i. Men som tur är så kommer man ju vidare.
Jag tänker att i eftersnacket kanske vi kan prata om dels om en så här, den hjälp du har fått, hur fan man får det, för jag hoppas att, eller jag gissar att du har fått professionell hjälp också. Och också, Alexandra har startat en organisation som heter Vi Vågar, och arbetet som du gör med det kan vi ta i eftersnack.
Perfekt.
Så lyssna på det. Vi måste tyvärr börja avrunda med Alexandra, men som sagt, ni vet vad ni hittar om ni vill ha mer djupgående intervju. Och vi kommer fortsätta snacka vidare med henne i eftersnack. Alexandra, har du något orgasmtips?
Jag tänker väl att, för att spana vidare på samma ämne som jag pratat om tidigare, att en orgasm som inte sker av rädsla sker när man tycker om sig själv. Och det är väl så mycket som jag kan säga i den frågan.
Ja, såklart.
Mycket,
ja, men det är ju helt rätt. Man måste typ börja med sig själv. Det säger ju typ alla egentligen liksom. Även om det är, oavsett om det är liksom onani eller att man ska liksom kunna vara tillräckligt bekväm med någon annan typ.
Ja, exakt. Bra.
Men hur fan gör man det? Det är väl frågan. men gå till en psykolog. Det kan vi väl ge som tips. Alltså jag vet ingen som har ångrat ett psykologibesök.
Stämmer.
Psykologbesök heter det. Mm. Det kan ju vara tips till alla typ.
Mycket tips. Mm. Var hittar man dig om, man ska ju fortsätta hänga med oss till eftersnack, men i övriga World Wide Web, vart kan man hitta dig där?
All info på vivagar.com.
Mm, nice. Gå in och kolla där, är ni bäst.
Ja, och om ni är med om något idag eller liksom har varit med om något, så gå in där och liksom, där kan ni hitta hjälp. Mm. Det känns viktigt att säga.
Mm. Ni vet att vi har kompisar här på Radio Play. Några av de vännerna som vi har, som vi till exempel ordnade Pridefest med i somras, det är Anton och Tobias från Regnbågsliv. Ashärlig podd. Lite som våran, fast ändå inte riktigt lika mycket detaljerad, och mycket mer fokus på HBTQ-frågor.
Ja, de är så himla härliga. Ja. Och de har, ja, men det är en fantastisk podd. Mm. De har väldigt härlig energi och ja, tar in många kul gäster.
Så lyssna först på oss och lyssna sen på dem.
Bra.
Och vi ses i eftersnack.
Det gör vi. Tack så mycket för idag.
Tack.
Hej då.